Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Du får berätta, Annika, var du sitter någonstans.
Ja, jag sitter faktiskt i vårt sommarhus i norra Bohuslän. Där jag har varit ett antal månader nu, längre än vanligt på grund av pandemin.
Är det en bra plats att skriva på?
Det är en bra plats att skriva på. Jag sitter i mitt arbetsrum där jag har skrivit bland annat stora delar av Odysseus pojke och många av mina andra böcker också.
Så det är inte den grekiska övärlden du har haft utanför dig, men den bohuslänska?
Precis. Havet i alla fall har funnits här.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Hej! Idag ska vi tillbaka till den eviga källan och där träffar vi Telemakos, pojken som saknar och drömmer om sin försvunna pappa, den ryktbare superhjälten Odysseus. Fast själv är han ju bara en liten lort. Det är förstås ur Homeros klassiska diktepos Odysseen som författaren Annika Thor har hämtat ingredienserna till sin nya bok, Odysseus pojke. Men blicken och språket är hennes. Och Annika Thor är dagens gäst. Och sen låter det ju rätt fjantigt att påstå att antiken trendar just nu. Möjligen då bara för att man får reta de där på Skolverket som tyckte att antiken kändes omodern. Men faktum är att det på kort tid kommit en hel radda nya titlar som hämtar sin inspiration just från denna kulturella guldålder. Och som precis som Annika Thor letar nya perspektiv i hjältesagan. Mer om det här blir det till kaffet. Välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Tallroth. Det här är en vacker och alldeles nyutkommen bok som jag har framför mig. Titel i silver, och då förstår man ju direkt att här väntar en riktig äventyrsberättelse. Och precis som i den 3000 år gamla förlagan finns ju här Odysseus, kungen av Ithaka, vida berömd krigare som med sin list äntligen då fått slut på det trojanska kriget, men därefter gjort sig osams med havsguden Poseidon och kommit på villovägar. Men den här bokens egentliga huvudperson, det är Odysseus son Telemakos. Han var ju bara ett år och en liten bebis när pappan seglade ut i kriget. Och under de här 20 åren som hinner gå så växer han upp med en allt större längtan och större oro, särskilt eftersom öborna där hemma på Ithaka blir allt mer otåliga och vill skaffa sig en ny kung. Annika Thor, välkommen till Pocketpodden.
Tack.
Ja, hur kom det sig att den här lilla gossen Telemakos fastnade i ditt nät?
Ja, alltså det är ju så att i Odysseen så är ju Odysseus ändå huvudpersonen, även om väldigt många andra personer spelar en viktig roll. Och Homeros berättar ju på en sorts sakligt, objektivt sätt utifrån om både Odysseus, hans hustru Pelenope, sonen Telemakos och andra personer. Men min tanke var då att det skulle vara spännande att berätta den här historien ur barnets, Telemakos, perspektiv. För han är ju ett barn i början av min berättelse och kan bli en ung man så småningom. Och att göra det mer i formen av en utvecklingsroman där man får följa hans kamp med bilden av pappan, kan man väl säga. För det är ju det han stångas med genom hela den här berättelsen. Sen är naturligtvis Odysseus också en huvudperson, men han är mera sedd utifrån genom Telemakos ögon och också genom andra personers ögon som berättar de här fantastiska, eller mer eller mindre fantastiska och även blodiga historierna om hans äventyr och dåd.
Så i din bok här om Odysseus pojke, vem är Telemakos skulle du säga, om du ska beskriva honom lite grann?
Ja, Telemakos är ju en pojke då som har vuxit upp utan sin pappa. Han har bara ett väldigt vagt tidigt minne, för pappan lämnade ju Ithaka redan när Telemakos var ett år. Så han har vuxit upp med kvinnor omkring sig, sin starka och kloka mamma Penelope och en annan stark och klok kvinna, nämligen barnsköterskan Evrikleia, som ju egentligen är en slav men som har en väldigt stark ställning i Penelopes hushåll och är som en sorts andra mormor egentligen till Telemakos. Och båda de här kvinnorna har präglat Telemakos mycket. Medan han kanske har saknat en manlig förebild. Och det gör väl att Telemakos är en ganska vek pojke, en pojke som tänker mycket. Men som har det lite svårt med både kamratrelationer och med ja, hur man ska bli som man. Han har ju pappan som en sorts avlägsen förebild, men han är ju så idealiserad så att det går ju aldrig att nå upp till hans nivå. Så vem ska Telemakos bli då om han inte kan bli som sin pappa? Och det där ställs han ju inför väldigt starkt i slutet av berättelsen.
Ja, när han som vuxen på något sätt måste välja vem han själv vill bli som vuxen man. Men bara då, för nu tycker jag vi kan betrakta Homeros grundberättelse här, Odysseen, som ett allmängods man får använda hur man vill. Men jag bara tänker, hur mycket friheter tycker du det att ta, och hur mycket tycker du det har sett av Telemakos i den 3000 år gamla originalversionen?
Ja, alltså det finns ju en del av honom, fast man i min bok så möter man ju Telemakos redan när han är 11 år. Så att hela den första delen där han är barn och ung tonåring, den är ju helt fritt uppfunnen. Men med inspiration från ändå liksom personer och händelser som kommer i den senare berättelsen. Men sen tycker jag nog att den Telemakos som jag ser i Odysseen, han är en fundersam, tänkande ung man. Men skillnaden är kanske att han hos Homeros mera beredvilligt går in i den roll som hans pappa anvisar honom mot slutet av berättelsen. Så det är väl där jag har gjort den största avvikelsen, kan man väl säga. Och jag tycker nog att man får göra ganska mycket som man vill med de grekiska sagorna. För de finns ju redan, och det är ju inte så att man förstör dem eller förvanskar dem så att de inte finns kvar. Utan man kan göra ganska fria tolkningar. Och det har ju många andra gjort. En inspirationskälla för mig har ju varit Eivind Jonssons klassiska Strändernas vall. Och där Odysseus, Telemakos och Penelope, alla tre liksom framträder som ganska moderna personer trots den antika miljön.
Både Iliaden och Odysseen är ju ändå ganska mans- och hjältefokuserade, får man väl säga, utan att överdriva. I Iliaden är det kriget som dominerar, då pågår ju det här blodiga kriget i Troja, medan Odysseen är liksom det som händer efter ett krig och vad det blir av en människa som Odysseus, men också den väntande familjen. Och jag tänker att, eller hur tänkte du kring det där? Ja, att det här också handlar om ett tiden efter ett krig, ett krigstrauma på sätt och vis.
Ja, man kan ju säga att den Odysseus som så småningom dyker upp i berättelsen, han är ju en krigsveteran med en sorts posttraumatisk stresssyndrom, kan man väl säga. Och en nyckelmening i berättelsen är ju när Telemakos inser det här, och då tänker han ungefär, hans pappa hade inte kommit hem från kriget, han hade tagit kriget med sig hem. Och det är ju en sorts modern insikt, men som också är tidlös. Och det är ju där som liksom Telemakos självständighetsblivande börjar, kan man väl säga, när han förstår att det går inte att komma hem från kriget. Penelope har faktiskt sagt det redan tidigare, att den pappa som kommer hem kommer inte att vara samma pappa som for sin väg. Det vet hon ju redan utifrån sin livserfarenhet. Men Telemakos har inte riktigt förstått det, utan han har tänkt att när pappa kommer hem, då är vi tillbaka där vi började. Då är det som om han inte hade varit borta.
Ja, han tar ju också med sig det helt konkret så tillvida att nu ska det hämnas. Det finns ju fler hämnder som ska utverkas. Precis. Gentemot de här friarna då som har försökt ta över styret på ön Ithaka. De som har uppvaktat drottningen Penelope.
Och när det gäller just det här, vad får man göra med en antik berättelse? Så det största problemet som jag ställdes inför var ju, vad gör man med slutet på den här historien när hämnden ska utkrävas? Och det är ju hos Homeros en otroligt blodig skildring av hur den ena efter den andra av friarna dödas. Av inte bara Odysseus utan även Telemakos och deras medhjälpare. Och jag tyckte inte att man kunde ta bort det. Man kunde inte göra en snäll Odysseus som kommer hem och förlåter friarna och säger gå hem nu bara så är allting okej.
Okay. Det är som Telemakos tycker att de ska göra.
Som han tycker att de skulle göra, ja. Precis. Och som Eurykleia och kanske Penelope också tycker att de borde
göra. Och som alla förnuftiga människor förstår att de borde göra.
Ja. Men det hade känts som att förvanska berättelsen. Så jag låter de händelserna utspelas, men jag ger dem liksom en annan inramning och en annan tolkning. Och framförallt att Telemakos drar andra slutsatser av dem än vad Homeros låter honom göra.
Mm. På raken så tror jag ju att de flesta tänker på dig som ungdomsförfattare, Annika. Du har ju fått priser för dina ungdomsböcker. Augustpriset för sanning eller konsekvens bland annat. Och jag tror att väldigt många känner till serien om Steffi och Nelly, systrarna som kommer till Sverige som flyktingar under andra världskriget. En ö i havet heter den första i den serien. Men du har ju också skrivit rena barnböcker. Och du har skrivit rena vuxenböcker, så du har verkligen i ditt författarskap täckt in alla åldrar. Mm. Men nu vill du göra det i en och samma bok här, en så kallad allåldersbok. Och vad innebär det?
Alltså jag tänker inte så mycket på åldrar när jag skriver, utan berättelsen ger på något sätt själv språket och formen och så. Och jag tycker nog att en del av mina tidigare ungdomsböcker, kanske framförallt serien om Steffi och Nelly som du nämnde, är också en sorts allåldersböcker. Jag vet att vuxna läser dem även för sin egen skull. Men här var det ju ett speciellt problem med det här våldsamma slutet. Men jag tänkte också att detta är ändå till stora delar en saga. Det uppfattas som en antik saga, som en sorts fantasyberättelse. Och då är ju barn vana vid att det utövas en del våld i den typen av berättelse. Så jag tänkte att om man stiliserar det här våldet tillräckligt och inte är för detaljerad och närgången i det, så går det ändå att ha med det. Och jag håller ju inte på liksom lika länge som Homeros och berättar om hur den ena efter den andra mördas, utan jag tar de första tre och sen får man liksom förstå resten själv, och sen ligger det en hel hög med döda kroppar på gården. Men framförallt är det ju vilka slutsatser man drar av det, hur man tolkar våldet, att det inte liksom är något som bara sker och sen är allting bra, utan sen är ingenting bra egentligen för Telemachos. Det här har liksom förstört hans återförening med pappan och gjort att han förstår att det kan aldrig bli bra. Vi blir inte en familj, mamma, pappa och jag, utan jag måste välja min egen väg.
Men om jag får hänga kvar vid det där ändå, för jag hörde dig någonstans säga att du, visst har du Astrid Lindgren som författar, förebild, ett författarskap du har inspirerats av just i det här att inte väja för de svåra frågorna.
Ja, det kan man absolut säga. Alla barnboksförfattare har väl
ja, såklart.
Mer eller mindre.
Såklart. Och hon skrev om döden utan att darra på manschetten. Men inte ens Astrid Lindgren gav ju sig i kast med barnamord och sex och våldtäkter, vad jag vet i alla fall. Och det är ju verkligen en hel del av det i Odysseen. Och slaveriet ger ju en speciell dimension, att det finns vissa personer här som man får göra vad man vill med. Mm. Deras liv ligger helt i händerna på ägarna. Ja, det var ju liksom grundvillkoret i den här berättelsen. Hur tänker du kring det där?
Jo, men det är ju, jag har ju brottats lite med det redan tidigare, för jag gjorde ju en bok för 4 år sedan som heter Odjuret i labyrinten, som är en samling av kortare grekiska sagor. Och även där så är det är mycket sex, och det är våldsamt sex, för det ägnades ju de grekiska gudarna åt. Så. Men jag tror just genom att det inte är en realistiskt igenkännbar miljö, så kan man ändå hantera det. Sen behöver man ju inte vara för, som sagt, detaljerad och explicit. Men man kan ju inte sudda ut de här dragen i de grekiska berättelserna. Men ska barn läsa de grekiska sagorna, vilket jag tycker att de ska, eller inte måste, men att det finns absolut anledning att göra det, så kan man liksom inte förändra dem till oigenkännlighet och göra någonting gulligt och rart av dem, för det är de ju inte. Men det är ju inte våra folksagor heller, de är ju inte heller gulliga och rara. Och barn tänker ju också på svåra saker, men även av sig själv. De tänker på döden, de tänker på våld, för det finns ju i världen runt omkring dem. Och då kanske det kan vara bra att ha berättelser där man kan bearbeta det på något sätt, där det ändå hålls på lite distans från vardagslivet.
Jag tänkte på, det var en scen som jag, för jag har också läst den här högt en del för min 7-åring. Och då var det, för att höra vad du tänker om det här, för jag bara spontant märkte jag hur jag stoppade upp i den här scenen när slavflickan Melanto bjuder ut sig mot Telemachos och talar om hur omanlig han är och att han inte vet hur man ska ta en kvinna. Och hon står ju verkligen där och kråmar sig bara för att reta honom. Och jag märkte själv hur det liksom, hur jag började förkorta lite och sen hoppade jag några steg, för jag kände på något vis att det här flög över huvudet på honom. Jag vet inte, jag censurerade helt enkelt sagan lite grann där, och det var kanske fegt av mig. Vad tänker du?
Nej, men det kan man väl göra som förälder. Om man känner att det här är meningslöst att läsa, då kan man ju glida över lite grann. Jag tänkte också på den scenen när jag läste det för Sam som är 9. Och jag tror att jag kanske läste det som det stod, men att han reagerade liksom, han förstod det. Jag tror inte han förstod vad som hände helt enkelt. Han tyckte att det var en flicka som var retsam, det var liksom det. För det har han ju erfarenhet av, retiga flickor. Men vad det liksom handlade om, det tror jag inte att han uppfattade. Och det gör inte så mycket om inte barn förstår vartenda ord i en bok, tycker jag. Varken bokstavligen orden eller kanske att vissa händelser går över huvudet på dem. Och det har jag ju viss erfarenhet av från tidigare. För även böckerna om Steffi och Nelly, de följer ju Steffi från det att hon är 12 år tills hon är 18. I de senare två böckerna så finns det en del tonårssex och andra saker som de som läser hela bokserien när de är 10-11 antagligen inte förstår eller kanske hoppar över eller vad de vill göra med det. Men det tycker jag, det gör inte så mycket, för man kan ta till sig boken på sin egen nivå ändå.
Jag tänkte säga, nu har jag typiskt blivit sådär amerikansk pryd. Att våld och barnamod kan jag berätta om, men inte det här spelet. Det klarade jag inte av. Jag fick fundera lite efteråt. Men vad jag tror unga läsare, precis som Telemakos, tar väldigt illa vid sig, det är ju den här idén om att barnen i ett krig måste dödas. Alltså erövraren måste döda det erövrades barn, så som som grekerna gjorde i Troja och som är en grundidé i kriget som Odysseus bär med sig. Det kanske nästan är det värsta.
Ja, jo, men det tror jag också, för det kommer ju väldigt nära. Och det finns ju med redan från början av boken. Telemakos hör talas om att barnen, eller pojkbarnen, för flickorna och deras mammor tog sig som slavar. Men pojkbarnen dödade man för att de inte skulle ta hämnd. För det här är ju en kultur som väldigt mycket handlar om hämnd. En sorts klankultur där man hämnas andras död. Och Telemakos bär liksom hela tiden på den där tanken att ja, de dödade pojkarna, men inte min pappa, det skulle han aldrig ha gjort. Och han kopplar ju ihop det lite med sitt eget tidiga minne av att hans pappa lyfter honom över sitt huvud och att han skrattar. Och så tänker han på barn som har lyfts och kastats över stadsmuren i Troja då. Så att vid flera tillfällen, även som ung vuxen, så ställer han ju ganska naivt frågan till de som var med Odysseus vid Troja, Menelaus och Nestor. Ja, men min pappa dödade väl inga barn? Och de förstår inte ens frågan. Det är klart att han gjorde, för det gjorde vi ju alla. Den enda som förstår vad Telemakos är ute efter är ju Menelaus hustru Helena, och som liksom ser hans vånda inför det här. Och även detta tar ju Odysseus med sig hem, för han vill ju på slutet döda ett barn som den här slavflickan som vi nämnde, Melanto, har fått med någon av de två ledarna för friargruppen. Och då räddar ju Telemakos det här barnet genom att säga att nej, men det är mitt barn. Det var jag som gjorde henne med barn. Och jag är säker på det. Vilket ju är en fullständig lögn naturligtvis, och en väldigt uppoffrande lögn, eftersom han ju just, han har ju varit väldigt förtjust i Melanto under en period och hon har ju bara hånat honom. Så att han då liksom vänder på det och säger att ja, men det var jag. Vi hade ett förhållande och det var jag som gjorde henne med barn. För att rädda både henne och barnet är ju otroligt storsint av honom, får man säga. Och det kanske är i det ögonblicket som han verkligen blir vuxen och förstår att han har sitt eget ansvar och sin egen väg att följa. Mm.
Men du, att det här är en otroligt fascinerande, spännande äventyr för unga läsare, det råder det ingen tvekan om, skulle jag säga. Det har jag sett på nära håll hos alla mina. Men jag tänker, du som vuxen, när du nu liksom umgås med de här gamla myterna och berättelserna, vad är det som kommer till dig då? Hur påverkas du, eller vad funderar du kring?
Ja, men det är ju tidlösheten i den här berättelsen, även om den väldigt tydligt är placerad i en epok som på många sätt är främmande för oss, så är det ju de här stora frågorna kring kriget, våldet, män och kvinnor, makt, barns situation och vänskap och kärlek, och alla de stora personerna finns ju där också, sveket, som är frågor som jag har sysslat med i alla mina böcker på olika sätt, kan man säga. Så att för varje gång jag läser den här berättelsen så hittar jag ju liksom nya bottnar och nya ingångar till den. Och det som satte igång mig, eller en av de saker som satte igång mig med den här berättelsen nu igen, det var att det kom en ny översättning till engelska för några år sedan, kanske 3 år sedan. Och som var så otroligt spännande när jag började läsa den, därför att den är så samtida. Den är fortfarande på hexameter och det är fortfarande precis samma händelser och mening för mening följer originalberättelsen. Men Emily Wilson, som hon heter, lyckas hitta ett språk som gör att man känner att det här är kunde lika gärna utspelas idag.
Det har ju kommit många, många böcker som man har hämtat sin inspiration från de här grundberättelserna. Och du har valt barnets perspektiv i din bok Odysseus pojke. Men kvinnoperspektivet skulle jag vilja säga också finns.
Mm.
Vad skulle du säga om kvinnorna hos dig här i ditt sätt att läsa Odysseen?
Ja, men kvinnorna är ju jätteviktiga i det här. Och man skulle ju kunna säga att det här är en sorts feministiskt perspektiv också, samtidigt som det är ett barnperspektiv. För det spelar ju som klassisk Eurykleia och Penelope en väldigt stor roll i att göra Telemakos till den han är och lära honom det han vet. Men mot slutet så agerar de ju väldigt olika. Man kan väl säga att Eurykleia fortsätter att stå på Telemakos sida ända in i det sista. Hon är den enda som han anförtror sig åt innan han ger sig iväg från Ithaka. Medan Penelope, som har varit en sån stark och på många sätt förebildig kvinnlig härskare över ön, när hennes man kommer hem så abdikerar hon ju hela den rollen och går in i rollen som hustru och drottning och solidariserar sig helt med Odysseus och har inga invändningar mot vad som händer med friarna. Så att det är lite olika hur de agerar i den situationen. Men sen finns det ju också tre flickor i Telemakos liv. Och den första är just den här slavflickan Melanto som vi pratade om förut, som lockar honom sexuellt. Och sen möter han en helt annan slags flicka, nämligen prinsessan Polycaste som är dotter till kung Nestor i Pylos. Som är mera den söta, ljuva, glada, snälla flicka som han i alla fall just då känner att han behöver. Då förälskar han ju i henne och har fantasier om att han kanske ska gifta sig med henne så småningom. Men den tredje flickan, prinsessan Nausika på Fajakernas ö, som är lite annorlunda kvinnogestalt för, även för Homeros tycker jag. För hon är en stark och självständig flicka, trots att hon bara skildras som en 16-åring. Så är hon också väldigt klok och hon hanterar situationen när Odysseus plötsligt dyker upp naken ur havet på ett väldigt moget och balanserat sätt. Och hon är kanske inte lika vacker som varken Melanto eller Polycaste, men hon är liksom en personlighet. Och mot slutet av berättelsen så kan man ju känna att när Telemakos väljer att ge sig av just till Fajakerna, så är det också Nausika-gestalten som lockar, för han har en tanke om att ja, men en sån flicka skulle jag vilja träffa. Det kanske är den sortens flicka som jag skulle kunna leva med. Så att där i den här gruppen av tre flickor så finns det ju också en sorts utveckling för Telemakos. Från avståndsförälskelsen till den mera vanliga tonårsförälskelsen, för Polycaste är ju också lite förtjust i honom. Och till att en relation kanske kan vara något annat, något mer än sorts både kärlek och kamratskap.
Blir du liksom upprörd som feminist när du läser Odysseen, eller hur tänker du?
Ja, alltså när upprörd kan man ju inte bli. Det är ju liksom orimligt att bli upprörd över berättelser som är 3000 år gamla. Nej, jag tycker snarare att både Homeros och även den antika mytologin överhuvudtaget, framförallt den grekiska, att den rymmer väldigt mycket starka kvinnor. Och jag menar inte minst att den grekiska gudavärlden rymmer ju lika starka och självständiga gudinnor som gudar. Men också vanliga kvinnor, som förutom de vi har nämnt med Helena, är också en stark kvinna. Hon blir visserligen förledd och lurad att resa till Troja, och hon behandlas, som du säger, som en vara. Men hon har ändå liksom en sorts integritet. Ja, men även hos Homeros, inte bara i min tolkning. Så att det fanns nog, alltså det är förvånande, för kvinnorna hade ju inga rättigheter. I det faktiska antika samhället så var det ju bara de fria männen som hade medborgarskap och rätt att rösta och så. Och kvinnorna och slavarna var de som var rättslösa. Men ändå så måste det ha funnits någonting i den grekiska kulturen som gjorde att man lyfte fram starka kvinnogestalter, både gudinnor och även kvinnor i berättelser. Och redan när jag skrev Odjuret i labyrinten så slogs jag av hur många spännande kvinnogestalter det finns ändå. Hjältinnor, inte lika många som hjältarna, men ändå, det finns Atalanta och det finns Psyke och flera andra kvinnor som är huvudpersoner i sina egna berättelser.
Kirke har ju seglat upp här och fått en egen bok skriven av Madeleine Miller. Kirke dyker ju upp även i din bok, och vad ska man säga om hennes gestalt? Vem är hon?
Kirke är ju en halvgudinna och hon har magiska krafter. Men hon lever ensam på en ö. Inte liksom bland de andra gudarna, utan i sitt eget hus, där hon roar sig med att bland annat förvandlar skeppsbrutna män till grisar när det passar henne. Och det gör hon ju också med större delen av Odysseus, eller halva Odysseus manskap när de kommer i land där. Men Odysseus använder ju här igen sin list och lyckas kanske inte överlista Kirke, men visa henne att han är lika klok som hon. Och det gör att hon respekterar honom och att han förvandlar tillbaka hans män helt enkelt. Och att hon också kanske inte blir förälskad i Odysseus, men hon tar honom till sin älskare under en ganska lång period och tar hand om honom och hans män. Och hon är ju verkligen en stark kvinnogestalt som inte är beroende av männen. Och bara att en sån kvinnogestalt kan ta plats i den grekiska sagan är ju anmärkningsvärt. Alltså för så länge sedan när kvinnorna faktiskt hade en sån otroligt underordnad roll i verkligheten.
Och som sagt, henne kan man ju läsa ännu mer om lite mer specifikt. Hennes berättelse som Madeleine Miller broderar ut. Och du nämnde en annan sån här bok som är aktuell nu där man också utgår från Homeros Flickornas tystnad, Pat Barker. Men det är någonting som du också har läst och tagit del av inför ditt arbete?
Nej, inte inför mitt arbete. Det är ju så konstigt det här att det verkar ju som att människor sätter igång med ungefär samma saker samtidigt. Men jag har läst Flickornas tystnad nu under sommaren och det är ju de flickor som tas till fånga och som tas som slavar. Det är alltså trojanska unga kvinnor som tas som sexslavar kan man väl säga av den grekiska hären. Och huvudpersonen, berätterskan Briseis, blir ju Achilles sexslav kan man säga. Och när man tänker på det här med paralleller till nutid och IS och så är det ju fruktansvärt. Men Pat Barker nyanserar ju den här berättelsen ganska mycket, så hon berättar ju även Achilles historia och till slut förstår man ju även honom i all hans våldsamhet och fåfänga och krigiskhet. Han är ju inte någon pappfigur utan han är också begriplig. Jag tycker det är en oerhört stark berättelse. Jag måste säga att jag tyckte mycket bättre om den än Madeleine Millers Kirke. Men den är ju också väldigt hemsk. Den är otroligt våldsam. Och apropå det vi pratade om, hur mycket våld man kan ha med, så det är klart att så våldsam som Pat Barker kan göra sin roman för vuxna, det skulle jag inte kunna göra i en bok för barn.
Nu är det en allåldersbok, kan vi verkligen säga, men också väldigt rolig högläsningsbok att läsa tillsammans, tycker jag det har varit.
Ja, alltså jag försöker ju alltid göra mina böcker så att de ska passa och läsas högt språkligt också. Och här har jag kanske jobbat extra mycket på det, både i den här Odjuret i labyrinten, för jag tycker att de passar så bra som högläsning tillsammans.
Fin är den och mycket att prata om och fundera på får man också när man läser Odysseus pojke. Tusen tack Annika Thor.
Tack själv.
Pocketpodden.
Ja, antikens myter och berättelser tycks ju mer angelägna än på länge om man tar en titt på den senaste tidens bokutgivning. Annika Thor nämnde Pat Barkers Flickornas tystnad och Madeleine Millers Kirke. Vi ska strax återkomma till dem och jag kan påminna om Slaget om Troja som är Theodor Kallifatides omskrivning av Iliaden. Och det här pratade vi förstås om när Kallifatides gästade Pocketpodden i avsnitt 14. Det kan du fortfarande lyssna på. Men det tar på inget sätt slut där, för alldeles nyutkommen på svenska är också Stephen Frys Mytos. Där tar han sig an de grekiska myterna och Sara Nyström, förläggare på Albert Bodners förlag. Hur gör han det?
Han återberättar de grekiska sagorna och myterna på sitt väldigt Stephen Fryska sätt. Han är enormt bildad och kunnig, så han öser ur en väldigt rik källa. Och så berättar han det så vi liksom känns som det gäller oss idag. Det är personer och sex och kärlek och otro och kvinnor och män som kommer i gräl med varandra och som blir galna på varandra och blir vansinnigt förälskade i varandra. Det är liv och strid och passion och kärlek. Och det här gör han genom att väldigt enkelt berätta för oss alla, som skulle jag vilja säga över 14, om de grekiska myterna. Det är en fantastisk läsning. Finns också som ljudbok. Slänga in och berätta.
Men själva myterna är alltså de befintliga. Så då undrar jag, är det bara det här gamla språket, hexametern och versen som står mellan oss och de här berättelserna från antiken? Hur tänker du att man moderniserar de här berättelserna?
Han har ju gjort det genom att ha sitt språk och verkligen leka i det språket. Det är rytmiskt och det är underhållande och det är kul. Det är verkligen inte hexameter. Men han pekar och tar också fram och pekar ut att vi alla är likadana. Antiken eller idag, vi fungerar mänskligt ungefär likadant. Vi kanske inte slår ihjäl varandra på samma sätt, men han berättar för oss att antiken är angeläget för oss idag. Jag tror att språket underlättar naturligtvis, att det är hans.
Så det var Stephen Frys mytos alltså, och vidare här i högen Madeleine Millers Kirke som Annika nämnde.
Och här får hon en egen bok.
Ja.
Och det är ju Kirke som förför Odysseus. Och här är hon den första häxan. Mycket stark och väldigt spännande person.
Mm. Och apropå det här att lyfta fram kvinnorna i antikens mytologi, så är det ju det Pat Barker har satsat på. Flickornas tystnad heter boken.
Ja, och den är en berättelse om trojanska kriget. Och huvudpersonen är Briseis som blir bortförd av Achilles. Och det är ur hennes perspektiv vi följer det här. Och hon får rådet när hon blir bortförd att du måste lära dig att glömma, säger en nestor, säger det till henne. Du måste lära dig att glömma hur du har haft det. Nu är det någonting helt annat. Det enda sättet du kan överleva på är ungefär det råd hon får. Det gör hon också. Den är fantastiskt bra. Pat Barker är ju en stor bokprisbelönad författare. Och hon har skrivit en trilogi tidigare om första världskriget. Hon kan skildra krig, om det nu är en merit. Men på ett plan är det väl det i alla fall.
Och hon är ju också britt, och du nämnde det innan här att det är ofta därifrån som de här berättelserna med inspiration från antiken kommer, och Stephen Fry. Och hur hänger det där ihop att just britterna är så i sin litteratur så intresserade av antiken?
Ja, en del är väl att man i utbildningen, högre klassen i alla fall, har mycket mer antiken och mycket mer historia än vad vi har i Sverige. I Sverige har vi ju till och med haft diskussioner om att ta bort äldre historia. Det har man nog inte haft i England på samma, eller Storbritannien på samma sätt. Många kan sin antika period väl. Det tror jag påverkar. Sen har man haft en del stora föreläsare och tv-personligheter som har sysslat runt antiken. Och det tror jag på alla sätt faktiskt har påverkat. I Sverige så har vi det väl inte lyft här på samma sätt. Men Kerstin Ekman är ju där i sin senaste bok med Tullias värld. Och Tullia var dotter till Cicero. Och vill man veta någonting om Tullia som levde 40, tror jag, före Kristus. Eller lite svaj på årtalen, men så det kan vi ta det lite lugnt med. Cicero är väldigt förtjust i sin dotter. I sina brev skriver han väldigt mycket om henne. Och det är där man får reda på någonting om henne, helt enkelt. Och Kerstin Ekman, hon har uppenbarligen väldigt länge varit upptagen av Tullia och berättar om att vara kvinna vid den här tiden. Allt från mens till förlossningar till äktenskap. Tullia var gift 2 gånger. Och i det här så berättar Kerstin Ekman också om sig själv och sitt eget förhållande till skola och liv. Det är en fantastisk liten essä, kan man kalla det egentligen.
Den här Kerstin Ekmans Tullias värld. Men du, det här jag sa att jag inte ville sätta fingret på om det är en trend, eftersom det låter lite töntigt när man pratar om antiken, den evigt aktuella, tänker jag. Men du som med ett långt förläggarperspektiv på bokutgivningen, är det här något som går upp och ner, intresset för antiken?
Ja, det tror jag. Jag försökte just komma på när det var senast, men 80-talet hade väl sin period för unga människor med hjältar och monster på himlavalven och hela den här berättelsen om våra stjärntecken och sådär. Det var nog mer för barn och ungdomar, tror jag. Men det kommer och går, intresset tror jag, för myter och sagor, inte minst. Kanske behöver vi i besvärligare tider myterna, jag vet inte.
Men du ser ändå en slags vågrörelse, så helt fel kanske det inte är att säga att antiken trendar lite just nu här på 20-talet.
Ja, och sen kan man väl säga att jag hela en ganska god del av vår litteraturhistoria, inte all naturligtvis, utgår ju ifrån Iliaden och Odysseen. Det är ju liksom i alla fall ett avstamp in i vår värld och vår litteratur.
Ja, precis. Det finns mycket, många nycklar att hämta i de här berättelserna. Och nu finns det ju också en mängd ingångar här. Man kan välja kvinnornas perspektiv, barnens perspektiv eller en helt modern språkdräkt för de grekiska myterna. Tusen tack, Sara Nyström, förläggare på Albert Bonniers förlag. Jag är så nyfiken på Tove Folkesson som gjorde stor succé med trilogin Kalmars jägarinnor och nu är tillbaka med en roman som verkligen handlar om det väsentliga, liv och död. Var började och var slutade? På Öland kanske. Det är där Tove Folkesson håller till i alla fall. Och nästa vecka är hon gäst här i Pocketpodden. Och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnierförlagen.